pretend, let's pretend, let's pretend we score the goal.
Hälsar vi hjärtligt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk, med mig i studion har jag Andreas Lillhannus. Välkommen in i värmen.
Tack så mycket, tack så mycket.
Och Patrik Sjögren, hör jag på att säga. Det var det där.
Var du ute i kylan igen?
Jag sa det inte. Patrik Bränning, ja. Välkommen hit.
Tack.
Vi ska prata lite silly idag.
Ja,
vi får passa på, det är 2 veckor kvar till silly-podden. Det kan vi annonsera redan nu. Det blir mycket spännande i sommar. Jag känner på mig, det har jag sagt de senaste, det är alltså 5:e året vi kör Sillypodden. Inför alla somrar så har jag sagt, det här kommer bli det häftigaste fönstret någonsin. Jag har ju nästan alltid rätt.
Ja, jag vet inte om det beror på dig att du är så duktig på att tippa då, eller den naturliga utvecklingen, absolut.
Ja, så är det i alla fall. Andreas, du har ju figurerat i lite olika poddar här, men inte Premier League-podden tidigare, va?
Det stämmer. Det har varit Chile och det är Allsvenskan och sådär, så det är en jävla ära.
Ja, en jävla ära. Ja, du ser. Vi måste ju börja där, där jag tror... Alla som bevakar det här börjar efter en sån här helg, och det är ju stormötet mellan Arsenal och Manchester United. Det som jag tyckte var mest intressant, det blev ju förstås 2-0 till Arsenal, var ju det som Phil Neville, jag vet inte vad ni såg det på Match of the Day efteråt, var ju han och Martin Keown satt bredvid varandra, två liksom, en Manchester United-ikon och en Arsenal-ikon. Och så spelar de upp de här bilderna från spelargången, där spelarna står och kramar om varandra, de är kompisar. Längst fram står en Wayne Rooney, gamla skolan. Blicken liksom bara fäst rakt fram. Han tänker inte ägna liksom Arsenal-spelarna en sekund av hans uppmärksamhet. Han är superfokuserad på dem, du vet, Petr Cech och de gick och kramade.
Cech på Mourinho till och med.
Ja. Och lite sådär. Vad säger ni om att det som sen också blev ett väldigt snäll match, de här två lagen? Det var i lågt tempo, det var nästan inga tacklingar. Är det här den moderna fotbollen, eller är det här bara det moderna Manchester United och Arsenal?
Ja, men det är väl det moderna, till och med Arsène Wenger sa väl att det var den moderna fotbollen, att vi måste vänja oss vid det här. Och när Arsène är öppen för nya idéer, då kan man inte vara större bakåtsträvare än Wenger. Alltså, det känns ju väldigt konservativt att vara emot det då. Men det är ändå, för att jag hatar det. Jag tycker att det liksom, man vill, innan matchen vill man ju, i alla fall om man är supporter till detta lagen, inte att de som liksom ska företräda en ska stå och kramas och kyssas och tala gamla minnen med dem de sen ska gå ut och liksom ge sitt maximala för att försöka slå. Jag tycker att det skickar lite konstiga signaler. Så förstår man ju, det är klart de behöver inte stå där och vara Roy Keane och Patrick Vieira.
Nej, liksom. Det måste man ju faktiskt inte.
Nej, och det kanske man inte ska vara heller. Men jag tycker, jag är lite för det där. Är det på... I Madrid de har det gallret mellan lagen när de är på vägen till arenan. Det uppskattar jag något oerhört. Det ger ju den här känslan av att vi måste liksom hålla isär så hett och intensivt är det här. Jag tycker man skulle kunna förstärka det skådespelet på flera arenor och göra sådana avspärrningar.
Men det var, jag vet inte om det är rättvist att kalla det stormöte. Om man tänker, nutid. Det här var ju
Andreas.lillhannus att aftonbladet.se. Alla upprörda supportrar är välkomna att mejla. Bra start i
Det var kallt innan. Det var kallt under och det är fan ännu dör efter. Det var ju ingenting med den här matchen som var het.
Mourinho gjorde alltså 8 förändringar i matchen. Nu var det visserligen typ 1,7 miljarder i transfersummor som kom in, så att det är fel kanske att prata om ett reservlag.
Summan spelarna kanske också. Men...
Det är fel att prata om ett reservlag sådär, va? Men det är klart att han har ju en Europa League semifinal mot Celta Vigo som måste vinnas till vilket pris som helst, så att en Pogba spelar inte till exempel. Jag såg en Fellaini, vad man nu tycker om det, men det är ju en spelare som har varit given i startelvan,
framförallt Bailly som saknades också.
Ja, och Bailly som är småskadad, och då fick vi se en Chris Smalling tillbaks som också varit skadad länge, och jag skulle inte säga att han bjöd på 2-0-målet, för det var en fin nick utav Welbeck och ett fint inspel och sådär, men han feltajmar den bollen något så vansinnigt, och det är klart att man är man machotränad så som Småling är, då kanske det är så att man låter ett inlägg passera en halv meter över huvudet på honom, fast man egentligen är först inne i situationen, vilket han ju är. Så att det är, ja, reservlag, även att det är stora namn och sådär, så finns det väl kanske ett fog för det.
Alltså. Ja, men det var lite märkligt att han sa det innan, tycker jag. Alltså, att han ändå var så tydlig med att ja, men vi, om vi behöver vila spelare kommer vi göra det för liksom prioriteten nu i Europa League och sådär. Det är också, han hade ju kunnat gå in i matchen och ändå så här, ja, men vi roterar alltid den här klubben och de här spelarna har jag lika stort förtroende för som de som just nu vilar. Alltså, det är konstigt att säga på det sättet. Vilka signaler skickar det? Liksom?
Framförallt när Liverpool har tappat poäng precis innan, det är ju det alla United-supportrar har, att vinner vi den här matchen, då har vi en fjärde plats i egna händer, vilket ju förstås är värt väldigt mycket. Nu har man inte det längre eftersom man förlorade. Det är klart att Mourinho har satt den här matchtruppen långt före Liverpool möter Southampton, som var precis innan, och att han kan inte liksom, oh shit, Liverpool tappar poäng, nu måste vi liksom slänga in Pogba.
Men han har ju också förklarat för spelarna att nu spelar vi reservlaget här och det viktiga Europa League. Alla har ju de har läst hans citat såklart, det är klart de har gjort det.
Och sen handlar det väldigt mycket om att ta ner förväntningarna, för det var ju, jag tycker inte det är rättvist att säga att det var ett reservbetonat United, utan det var ändå ändringarna mot den här Europa League-matchen, det var ju, ja, det sker in. Det är ju ingen försämring. Det var väl Mkhitaryan och det var Martial. Det var inget reservbetonat lag på det sättet, tycker jag. Utan det handlade mest om att ta ner förväntningarna.
Och matchen som sådan blev en promenadfotboll ganska långa stunder. Men öppnade ganska pikt. Och Peter Cech fick göra några riktigt kvalificerade räddningar. Även om det blev förlust mot Tottenham senast, så var ju faktiskt Peter Cech otroligt bra i den matchen också. Ser vi en liten renässans för Checken, som har haft en ganska tuff säsong ändå. Vad tror vi? Har han en framtid? Vi kommer ju in på lite silly och sådär sen. Det är många som har varit inne på att han inte har varit tillräckligt bra den här säsongen faktiskt.
Han har väl... Han är inte en dålig målvakt på något sätt. Han har väl, precis som Arsenal, underpresterat ganska kraftigt i år. Men det är väl möjligt att de här petningarna som skedde nu lite under våren, att det har tänt en gnista eller någonting. Men jag vet inte. Jag tror att det handlar om att nu är han tillbaka på normal nivå, medan tidigare under våren så har han varit alldeles underpresterat. Men en ny målvakt, Cech håller väl kanske ett år till max. Jag vet inte, Oblak kanske.
Ja, det är en målvakt som många är rätt sugna
på. Det känns svårt just att ge sig ut i målvaktskarusellen också. Kanske inte där man vill ha behov av att förstärka. Det känns inte som Wenger kommer ge sig in i några budkrig och sådär. Så jag tror också att han kommer sitta med Cech ett år till i alla fall.
En annan sån här headline från helgen var ju det att Manchester Uniteds förlustfria svit. Den längsta som klubben någonsin har haft. 25 raka matcher i ligan utan förlust.
Och jävlar vilket lyft det gett dem, alltså. Satan vad de avancerar.
Det är ganska många kryss,
ganska många kryss.
I den sviten, det är det visserligen. Men den tog slut helt enkelt. 25 matcher ändå.
Ja, men det är väl, alltså,
det får man väl ändå liksom.
Ja, han har ju bidragit med viss stabilitet, Mourinho. Det får man väl ändå ge honom, tycker jag också. Men förväntningarna var ju lite högre ändå,
att det, ja, men det man känner är att det är liksom en liten fin justering, så börjar de där kryssen bli till trepoängare.
Lite så,
alltså,
är det.
Det är liksom ganska ett lag som är ganska nära att bli det där, som kanske går de här 20 matcherna obesegrade, fast det är liksom 4 utav dem är kryss. Liksom.
Ett par miljarder till bara.
Ja, det kommer vi in på. Det är väl där det kommer landa på i sommar. Ja. Om man ska tro Gary Neville. Som sagt, vi ska prata lite senare sen. En annan intressant statistik. Mourinho på bortaplan mot topp 6. Nu är det väldigt mycket statistik.
Hata statistik.
Ja, nu är vi långt inne.
Nu är vi massa halvvägs in i dvalan.
Senast ett José Mourinho-lag gjorde mål mot ett annat topp 6-lag på bortaplan.
Med tanke på hur
han ställer upp de här lagen. Vet ni när han gjorde mål senast på bortaplan mot ett topp 6-lag?
Det kommer vara väldigt lång tid.
Det är dumt.
Det är jättelänge sedan. Det var alltså den 1 januari 2015 i en 5-3-förlust mot Spurs då med Chelsea.
Det var inte så länge sedan ändå. Jag trodde det skulle vara mer
när du för att hypa upp den där.
Ja, men sen de gjorde mål överhuvudtaget.
Men det är väl så Mourinho fungerar på bortaplan mot topp 6-lag också. Att de går inte in i de där matcherna för att göra mål. Utan de går in för att spela 0-0.
för att behålla sin förlustfria. Ja,
precis, 25 raka matcher. Den var intakt i alla fall.
Ja.
Och nere på planen så tog Arsenal då där halmstrået som du pratades om, gick förbi Manchester United i tabellen upp på femte plats. Det är man väl inte egentligen,
för ja, en släpmatch
ja. Ja, precis, man har en match mindre spel som spelar imorgon, va, borta mot Southampton. Det kan bli tufft, men vi får se. De är ju också sådär lite grann bara en liten inställningsfråga ifrån att faktiskt vara ett ganska bra lag Arsenal också.
Men det är ju en jobbigt sladdande tabell, för att många lag bara har två omgångar kvar, så är det ju liksom, det är irriterande att något står på 34 matcher, något står på 35, några står på 36. Vid det här laget borde man ju ha kunnat hinna ikapp lite, tycker man.
Det blir lite bättre nu när Arsenal och Southampton möts imorgon. Då kommer väl alla lag i alla fall stå på 35 matcher, tror jag.
Ja, men sen har ju Liverpool 36 där också.
Ja, så. Precis. Sen är det några stycken som har spelat sin 36:e omgång också då.
Det stör mig det här.
Ja, det
och du är vän av siffror och statistik och sånt, borde också irritera dig på det här.
Ja, jag irriterar mig något vansinnigt på det här. Men tre viktiga poäng för Arsenal, och Granit Xhaka fick göra mål. Det var rätt så turligt, får man säga. Han sköt i ryggen på Herrera, som mycket vackert bågade sin över De Gea. Och sen då ett ganska fint nickmål av Danny Welbeck, som fick göra mål på sina gamla lagkamrater. Jag vet inte hur många som spelade där i för sig när
jag vill alltid lämna mål på dem. Var det väl också någon statistik som kom, så att
släkten är värst.
Ja, så är det.
Det där är faktiskt en fotbollssanning, om något, är att släkten är värst. Men en rättvis seger till slut, och Arsenal har nu chansen. Skulle man då vinna resten av dem, då har man fyra matcher kvar nu, va?
Yep.
Ta de 12 poängen, så slutar man på 75. Då ska man komma ihåg att 73 poäng har alltid, sedan man införde trepoängssystemet i England, räckt till en fjärde plats.
Men då ska de vinna alla också.
Det gör de. Jag tror att man får ett tufft mot Southampton redan. Arsenal har alltid svårt mot Southampton. Jag blir inte förvånad om det blir 3-0 i baken imorgon.
Oj.
Återigen, Arsenal-fans, ingen stor match, 3-0 i baken. Andreas.lillhannus att aftonbladet.se. Ni får googla stavningen. Det är ett finskt efternamn jag lärt mig idag.
Ja, Lillhannus.
Lillhannus,
det är väldigt roligt. Jag var tvungen att googla det förut, tror jag. Hittade en Mats Lillhannus.
Ja. Inte släkt.
Ni är inte släkt.
Nej. Men han är känd. Kände den mig. Jag.
Än så länge. Shout out till Mats.
Men nu är ju du med i Premier League-podden, va?
Exakt.
Så att det kan gå snabbt. Liverpool hade allting i egna händer inför matchen mot Southampton. Klev ut och gjorde typ ingenting. Fick med sig en rätt billig straff som Fraser Forster. Jag vet inte hur mycket, har ni sett det där? Jag vet inte om ni såg matchen, men har sett att han står och försöker psyka James Milner innan. Och det är klart att det står en 2-0-1 eller 2-0-2 lång Fraser Forster, som är stor som en laggårdsvägg och ser ut som en grobian. Och sen stirrar den i hårfästet precis där man står med bollen på straffpunkten, medan domaren håller på att försöka dela ut gula kort till andra som försöker störa på olika sätt. Alltså, jag hade också blivit lite bekymrad om någon stod och hängde över mig på det där sättet, för han är ju mer än ett huvud längre. Och sen räddade han straffen också. Det var allt som hände i den matchen.
Alltså, jag darrar ju av den här bilden av psykningarna, men
ja, men du, precis. Ja, alltså, men hur stor är Carl?
Ja, men James Milner känns ju som den minst psykningskompatibla spelaren i hela Premier League. Han skiter väl i det.
Ja, och det, han fick ju frågan efteråt,
killen som hade haft en känsla i det.
Ja, men precis. Han fick ju frågan förstås efteråt, och men visst, vad ska han säga, men det kändes ändå som han sa, så han bara, alltså, jag har varit med lite för länge för att sådana där saker ska påverka mig. Det tror jag också. Men man sätter in sig själv i den där situationen. Om Fraser Forster hade stått där och blänkt på en, då hade jag ju gått hem. Jag hade ju inte slagit den där straffen. Jag hade tagit av mig tröjan och bytt ut mig själv.
Är det inte väldigt signifikativt för Liverpool också, om det nu visar sig att det där blir avgörande i de här Champions League-platserna, att det är det som avgör. För det är också helt otroligt att den här straffen missas. Milner hade väl 15 raka i mål. Och Forza hade inte tagit en enda.
Men det är en fin räddning.
Det är det.
Det är faktiskt inte en speciellt dålig straff. Nej. Tycker jag. Det går med kraft och den går ut, inte helt ut mot stolpen, men den är liksom ändå hyfsat placerad. Men det är en stensäker och en stark hand på Fraser Forster som tar den.
Jag tycker nästan att det är osannolikt att han har fått 11 straffar emot sig tidigare och inte räddat en enda straff.
Med tanke på hur den räddningen ser ut. Ja, där tänker man, alltså det är bara det där med de där jättestora målvakterna. Han är väl, vad kom vi fram till? Det var väl, det är Pantilimon som är längre.
Ja.
Det tror jag, utav målvakterna i England. Och han är 2,04 eller något sånt där. Och Fraser Forster är så här 2,02. Men han är ju också bred som en skogshuggare, alltså, mm. Det här ansikte som bara en mor kan älska.
Alltså, det går hårt av hans anlete här, alltså.
Men titta på honom.
Jag tycker fan, det är
en stilig karl, jag tycker
han är stilig, alltså.
Ja. Han har en gorillalucka,
han har ett brittiskt utseende.
Ja. Exakt. Nej, men, alltså, det är den man gillar, ja, ju. Det menar så där om det är målvakt.
Kindbenen är 2 meter breda.
kommer man att ska göra mål på sådär? Det enda man ser är ju hans nylle. Du ser ju inga nätmasker överhuvudtaget. Jag vet inte hur man ska kunna liksom få bollen förbi honom. Han når ju nästan ut i stolparna liksom från mitten. Så nej, jag tar ingenting från Milner att han missade den där straffen. Jag hade inte satt den heller. Men en otroligt dålig match av Liverpool igen.
Det var väl ett läge på stopptid också. En nick.
Ja, precis. Det var en nick som Forsberg också räddade. Ja. Ganska fin räddning på. Men det hände ju egentligen ingenting.
Men vad tror du som Liverpools supporter då? Det är ju, Champions League-platsen är ju mer eller mindre klar ändå, det får man ju ändå säga.
Jag vet vad du försöker göra nu, Patrik. Men det ska ganska mycket till. Om vi nu tittar på tabellen, ja. Och ser hur den artade sig. Precis när den 0-0-matchen spelades, hade Manchester United vunnit den. Då hade det inte känts speciellt bra, för då hade de kunnat nästan ha råd att kryssa mot Tottenham som man har kvar att möta. Och ändå ta sig förbi, tror jag. Jag kanske har fel. Men så som det blev i alla fall, så står Liverpool på 70 poäng. Och den där poängen som man ändå fick mot Southampton kan ju visa sig ganska mycket värd. Och som sagt, 73 poäng har i samtliga tidigare säsonger med 3-poängssystem räckt till en fjärde plats. Det innebär att Liverpool skulle behöva vinna en då utav matcherna mot West Ham och Middlesbrough som man har kvar. Och tar man inte 3 poäng mot Middlesbrough i sista omgången på hemmaplan när de är tok avsågade och näst sist bara slagna i uselhet av ett riktigt uselt Sunderland, då förtjänar man ju inte att spela några Europamatcher heller, så är det ju bara. Men de är väl en eller kanske en och en halv, det kanske räcker med 4 poäng till då, för som sagt, att Arsenal ska vinna 4 raka nu. Det blir 5 raka då med United-matchen. Det skulle ju vara Arsenal att göra det.
Känns rätt osannolikt. Ja, det skulle ju vara Arsenal att göra det. Framförallt i den här delen när Wenger är lite pressad och sådär, absolut.
Och vad får vi då för säsong för Arsenal? Ja, men då skulle vi få en fjärde plats, en Champions League 8-del mot Bayern München och en cupfinal.
Ja, Wenger in.
Det är ju 3+.
Ja, absolut. Det är alltid 3+ med Wenger. Ja. Arsene, man vet vart man har honom.
Yes. Ska vi bara riva av det övrigt? Jo, det var ju nere i botten också, måste vi nämna Swansea som slog Everton. Det var starkt. Det var ju, var väl Jönsson i förra veckan som sa, ja men det gör de. Det var, han bara gick förbi den. Han sa, det är ju 3 säkra poäng. Det var ju snyggt gjort av honom. Och tog sig då förbi Hull, som ganska överraskande förlorade mot bedrövliga Sunderland.
Hull City Tiger som vi brinner så intensivt för.
Ja, men det är lite typiskt det där. När Sunderland liksom nu är utslagna, har inget kvar att spela för. Det finns ingen press längre. De kan slappna av. Helt plötsligt så ser spelet bättre ut. Det är inte så konstigt egentligen. Samtidigt som Hull har superpress. Det här är ju matchen som de bara ska vinna. Den enda matchen de är favorit att vinna som de har kvar att spela.
Ja, och torskar man där med 2-0, då har man inget i Premier League att göra.
Nej, och torskar man mot Sunderland mot 2-0, då har man inte Premier League att göra. Och då är det kanske så det kommer bli då när Swansea gick förbi med 2 omgångar kvar. Ska vi säga det att Pickford, som ju har varit ändå bra i Sunderland den här säsongen, var otroligt bra mot Hull. Gjorde säkert 4-5 riktigt kvalificerade räddningar. Så att de hade en sån där dag också där målvakten spikade igen. Och det leder oss in då på silly season, för Pickford är ju en sån här segway, ni vet.
Ja, de älskar du.
Ja. Pickford är en av dem som det skrivs ganska mycket om just nu. Den unge målvakten som gjort en väldigt fin säsong i det bedrövliga Sunderland. Det ryktas om att Everton, som har haft ganska stora målvaktsproblem de senaste åren, ska vara intresserad av att betala en, ja det blir en upp mot 20 miljoner pund. Kanske för den unge britten.
Han är engelsman, det är bara höja 100 miljoner.
Exakt. Ja, men det blir intressant att se hur många klausuler de har. Defoe hade väl en i alla fall, att han är fri att lämna nu när de åker ur. Newcastle hade ju stort sett inga sådana och tog samma lag och gick upp igen. Så man vill se hur Sunderland agerar där. Det känns som att de borde försöka sig på en liknande strategi, och då är väl han kanske den viktigaste spelaren de ska behålla också. Eftersom Defoe försvinner, som är den som kan avgöra matcher annars. Så om man en stabil målvakt för många år liksom framöver, det har varit lite jobbigt för dem att byta målvakt nu också. Så att jag tror de får hålla hårt till honom. Det borde vara mer värt än att sälja honom till Everton för 20 miljoner pund bara.
Mm. Samtidigt så de behöver ju nog pengarna. För att de behöver alltså titta på det där laget. Det ju, finns ju ingenting att bygga på. Alltså, Newcastle hade i alla fall ett lag som skulle placera sig högt i Championship.
Så är det ju, men
det
säljas,
har ju inte Sunderland. Det
då där säljas laget, sin det bästa spelare.
Det där laget tar ju inte en mittenplacering i Championship.
Det finns väl egentligen inga spelare utöver Pickford som skulle kunna säljas för en
för några pengar alls.
För en summa värd att rapportera om heller.
Nej, men du får ju ändå en hyfsad fallskärm. Du kapar lite lönekostnader, skickar några av de där lite tunga löneposterna. Mm. Det är ju också pengar in liksom. Det borde finnas möjlighet ändå, tycker jag.
Mm.
Men det måste ju vara fler lag intresserade.
Det är helt säkert fler lag är intresserade. Vi får väl se vad som händer med övriga lags målvakter här. Det har ju pratats lite grann om Liverpool, men det tror jag inte. Jag tror att man kommer... Dels så tror jag fortfarande att Jürgen Klopp
vill ha en polack.
Jag tror fortfarande han tror på Karius faktiskt. På sikt. Även att han inte var riktigt redo den här säsongen, så tror jag att han kan tänka sig ha honom på tillväxt bakom en Mignolet som faktiskt har höjt sig den här säsongen och varit 3+ bra i alla fall. Sen om han är tillräckligt bra för ett Liverpool, det tycker jag kanske inte, men jag tror att Klopp kommer behöva lägga sina pengar på andra ställen. Ska vi prata Lukaku då?
Kör!
Han surnade till på The Sun i veckan för att de, som man uttryckte det, la sig i saker de inte hade med att göra. Och man tycker vad man vill om The Sun och sådär, men de har väl ändå rätt att rapportera.
Ja, nu var det väl helt enkelt ett övergångsrykt och liksom de hittar väl på som vanligt, men det är första gången en Mino Raiola-klient blir sur när det skrivs om rykten i media också. Så att de älskar ju när det snurrar och surras annars. Så att han borde nog tycka om att det pratas och ryktas nu, med tanke på att han inte ska förlänga sitt kontrakt och verkar ju helt själv helt inställd på att flytta i sommar. Så att han borde välkomna alla Manchester United-rykten och annars som kan pressa upp den där prislappen, hans lönepost och Mino Raiolas lilla bit av det där också.
Nu var det lite annat också, att de hade skrivit om att han hade betett sig, försökt bråka sig bort och så vidare, sådana där saker som han kanske tyckte inte kändes så bra att det skrevs om. Men...
han borde ändå stå över det sann, kan jag tycka.
Ja. Vart ska han då? Blir det, det känns som det står mellan Manchester United och Chelsea just nu för Lukaku.
Vill han till Chelsea?
Jag tror han vill till Chelsea om Diego Costa försvinner. Då blir det ju ofrånkomligen så att han kommer få liksom första anfallsplatsen där, och det finns väl ett revanschtänk där också. Jag tror han skulle vara sugen på det. Manchester United, det är ju, ja, det känns som en knepig ekvation på något sätt. Jag tycker Chelsea känns ganska naturligt att de tar tillbaka honom. De har ju snurrat på sina anfallare några år fram och tillbaka, så det vore väl inte helt ologiskt.
Nej. Och jag menar, han går ju verkligen rakt in på Diego Costas position i det systemet de spelar nu. Får de in en Lukaku behöver de ju inte skruva på nästan någonting, utan han kan ju egentligen göra allt det som Diego Costa kan.
Utom att slåss, sätta armbågar i ryggen och
spotta på motståndare. Det behövs kanske. Det också.
Ja, absolut, absolut. Nej, men han är perfekt.
Han kan nog bita ifrån han också.
Ja, nej, men han är väl perfekt. Det känns som United är mer ute efter någon rörligare typ, som Zlatans arvtagare än en Lukaku kanske.
Alltså jag tycker man har sett i Manchester United att när de har spelat med en Rashford, när han har varit i form, så har det varit en spelartyp som de har haft väldigt mycket mer nytta utav, med all den mittfältskraft som finns med Pogba, med Herrera och med Mkhitaryan och så vidare, med fina fötter, så har de haft mycket mer nytta av en rörligare, snabbare forward. Jag tror att väldigt många Manchester United supportrar ser en Rashford som nummer ett.
Ja, det borde man ju nästan göra. Sen då blir det här jobbigt över ett komplement, för de behöver ju en spelare som är minst lika bra som komplement, och då tar in en Lukaku och säger till honom, men du får konkurrera med Rashford du liksom, och så låter honom inleda på bänken. Det kanske blir lite problematiskt med tanke på hans erfarenheter av storklubbar tidigare och sådär. Det är väl lättare för Chelsea att övertala honom då kanske. Och det är också, men ska de ha Griezmann då, om de mot all förmodan skulle lyckas få honom? Det blir också, vad händer med Rashford då? Vart tar han vägen? i den ekvationen. Så det blir lite, det är svårt. Det hade nog varit mer bekvämt för dem att ha kvar Zlatan ett år till och liksom låta Rashford fasas in och låta Zlatan fasas ut. Det hade väl varit, det var väl förmodligen tanken också.
Är det helt osannolikt med Griezmann till United, Costa till Atletico och Lukaku till Chelsea?
Ja, Costa till Atletico tror jag inte på, för jag tror Costa redan har ett kontrakt skrivet med en kinesisk klubb som ger honom mycket mer pengar.
Det känns lite så. Det känns att då ska de konkurrera med Kina lönekostnaden, och det Diego Costa, ja, han går nog efter pengarna nu.
Cashen ska in,
så är det. Det är dyrt att bo i Brasilien efter karriären, eller Spanien, eller ja, vad det nu blir.
Han tjänar inte sina pengar på lojalitetsbonusar.
Nej, det gör det inte. Det är väldigt lite pengar i lojalitetsbonusar generellt så.
Ja, exakt. Och Lukaku och Manchester United, nu letar jag mitt papper där. Jo, ja, där var det. Gary Neville gick ut då häromdagen och förklarade att Manchester United skulle ha 200 miljoner pund ungefär i sin transferkassa den här sommaren. Men hur mycket får man för det 2017 egentligen? Räcker det? Vi har ju varit inne på att de kanske är ett lag som bara är en liten, du vet, en liten uppskruvning ifrån att kanske vara en titelutmanare nästa år. Men just det där sista lilla fine-tuningen är den som brukar kosta rätt mycket pengar. Så vad är det de ska då lägga alla de här pengarna på?
Ja, alltså de behöver ju en mittback av klass skulle de väl i en perfekt värld definitivt vilja ha. De behöver definitivt en anfallare nu. Mm. Alltså mittback, en halv miljard någonstans där om de ska ha Nilsson Lindelöf. Det känns inte som så många andra blir så mycket billigare. En anfallare om de ska ha kvalitet, om de ska ha Griezmann, får de upp på miljarden. Ska de ligga under, så kommer de ändå få betala en 600-700 miljoner.
Men säg att de köper Griezmann och Victor Nilsson Lindelöf då. Det är 1,5 miljard.
1,5 miljard. Ska du räkna bort Zlatans lönekostnad som väl visade sig vara 200 miljoner kronor om året eller vad den landar på.
Och hur mycket får de för det ske?
Då ska de också värva en ny målvakt i så fall. Då ska de väl köpa Oblak i så fall. Och då det går väl nästan jämnt ut de två. Det blir väl en liten skillnad på några hundra miljoner.
Jag tycker i och för sig inte att Romero är piss.
Ja, fast du kan inte sälja det ske och ställa Romero i mål. Tror du på det?
Ja. 100%.
Ja, jag tror inte på det. Jag tror det ska vara
svårt.
Det är
ju en jäkla skillnad, men det är också det sker världens bästa målvakt.
Och världens bästa mål. Bättre än Buffon?
Jajamän.
Ja, nej, det skriver jag aldrig under på. Det får du aldrig ur mig.
Nej. Men det sker ju så bara i helgen mot Arsenal. Vi snackade om check, men herregud, det sker. Han är ju löjlig alltså.
Han är bra.
Borde bli 8-0 den matchen. Ja, 8-2 kanske.
Ja, han gör några riktigt fina räddningar. Så är det. Nej, det känns ju alltid som att det ska till någonting extra för att göra mål på just De Gea. För han räddar så otroligt mycket mål som andra målvakter släpper in. Han har ju räddat väldigt mycket poäng åt Manchester United. Så det känns ju nästan som att vem det än blir som kommer in, så kommer det vara en försvagning.
Om han nu säljs Real Madrid.
Det känns som att Real Madrid kommer göra det till sin Galactico den här sommaren.
Courtois. Har inte det snackat?
Ja, men målvakten Real Galactico då. Är vi säkra på det?
Vem skulle det annars vara?
Nu har jag tappat namnet. Men de har ju, ja, men Mbappé ska ju förmodligen in till Real Madrid.
Ja.
Och det vore intressant med tanke på att han opererar väl gärna från vänsterkanten. Lite släpande anfallsroll där. Det finns någon portugis som brukar spela där i Real Madrid.
Han brukar göra det helt okej också.
Ja, absolut. Men tar de Mbappé för en miljard, då kommer de ju inte behöva ta en Galactico till liksom. Sen har de också Theo Hernandez på väg in, och den här Vinicius, 16-åringen, 630 miljoner, så kommer de ett par år. Så redan nu har de liksom spänt musklerna. Om de tar Mbappé då vet jag inte om de har behovet av De Gea och har råd med De Gea riktigt. Så jag tror att det hänger lite på vad de gör i övrigt. Och Florentino tror jag är mer sugen på en ung fransman som pekas ut som nästa världshärskare än en spansk målvakt som har den typ av långa med det tröjor som inte säljer lika intensivt i över världen, om man säger så.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Så,
men ska vi sy ihop 2 miljarder?
Ja, vi ska sy ihop 2 miljarder, det var det som min tanke.
De skulle ju kunna få en mittback och en anfallare för 2 miljarder, tror jag. Men det ska nog snurras lite mer i den truppen. Så att, exklusive, alltså om man inte räknar in vad de får in på spelarförsäljningen, kanske de hade kommit i mål på 2 miljarder.
Startar Fellaini i en enda match för Manchester United under säsongen 17-18?
Han borde inte göra det, men känslan är att han kommer att göra det.
Han kommer ju starta varje match. Han är ju så jävla viktig.
Men han är nyttig nu.
Ja, han är ju det.
Men han håller ju också tillbaka utvecklingen av ett spel som borde kunna vara mycket mer framgångsrikt.
Ja, jag vet. Men i Mourinho-sagan så är Mourinho älskar ju Fellaini.
Ja.
Mm. Jag tror han fan, första namn på startelvan alltså. Till och med för det sker.
Alltså ibland
han är största mittfältare, ja. Fellaini.
Men han vill ju väldigt gärna ha långa spelare centralt. Mm. Alltså han älskade ju Matic till exempel i Chelsea. Han har ju nämnt honom som en av de bästa spelarna han någonsin har tränat och såna här saker. Att, ja, det är ju inte alla lag som kan ha en Matic i laget och sådär. Att han verkligen uppskattar den spelartypen. Nu är ju Matic en ganska mycket bättre spelare än vad Fellaini skulle jag säga.
Han kan duktig på Fellaini. Ja, han är ju väldigt begränsad fotbollsspelare, ja. Men han har ju spetskvalitet.
Så jäkla mycket skit Fellaini alltså. Jag tycker samtidigt Fellaini kanske har de restriktionerna på planen också, att han ska inte vara bra offensivt. Det är klart att han får, det skadar ju ingen om han är bra offensivt, men det är inte hans roll i laget. Att vara en offensiv stjärna.
Men man måste säga att de stunderna där Manchester United har jagat, de hade Zlatan Ibrahimovic och Fellaini på planen när det var fasta situationer. Mm. Det kändes som att det var liksom en straffspark varje gång. För att så jävla starka som de två var och vinna de här duellerna, att någon av dem, du vet, kommer få den där på pannan och styra ner den rakt in i mixen där det liksom sparkas till höger och vänster. Alltså då kändes de ju som verkligen som farligast, som farligare som de inte känns spela säsongen.
Nej, absolut, det var effektivt. Men sen såg man ser ju också alltså just farten. Det är när de spelar som bäst, det tycker jag, när de fick igång Mkhitaryan då framförallt med Juan Mata också, och fick liksom Rashford också när han kom med fart. Det blir ju inte det med Zlatan och Fellaini liksom. Det blir ju ett ganska start-stopp-spel som jag inte tror att det liksom är framtidens fotboll för Manchester United. Men så länge han vinner matcher åt dem så kommer han ju spela. Så jobbar ju Mourinho.
Det är ju ett hyfsat sparkapital man har i Mkhitaryan också.
Ja, så är det.
Det är ju nästan som ett nyförvärv igen. Om han liksom kan få en hel försäsong och kan få förtroende och vara skadefri. Och sen tycker jag också att man glömmer bort Martial lite. Jag tror att om han hade fått förtroende så tror jag att det är en jävligt bra.
Det var ju han som skulle vara, det var ju han som skulle ta klivet den här säsongen. Han var ju bäst förra liksom och var på väg
upp. Han var ju Mbappé för 2 år sedan.
Ja, typ. Mm. Precis.
Ja, ja, nästan. Han blev riktigt stor först vid övergången. Ja, alltså, han breakade ju liksom brett då. Men det var ju de som var förväntningar och de infriade han ju i början.
Ja.
Men sen så dumpade han väl sin flickvän och sen så började han leva lite på lite nattlivsliv och annat har väl påstått. Så kanske tappade greppet lite om det där.
Han kanske har tagit över Samir Nasris pad där i Manchester som är legendarisk. Någon fotbollsspelare bor ju i den lägenheten nu.
Ja, den är jävligt intressant. Vem har tagit över den? Ja?
Jag är helt övertygad om att de där lägenheterna, de säljs fotbollsspelare emellan.
Joey Barton.
Det är som Inas Ries bachelor pad med det jävla badkaret och så. Ja, det vore spännande att se. Ja, det är en legendarisk bachelor pad, det får man ändå säga.
Ja, man är ju väldigt nyfiken på vem som bor där nu.
Ja.
Det säger ju, speaks volumes av vem som än köpte den.
Och hur mycket de renoverar vill man veta också. Hur mycket ändrade de egentligen?
Vill man ändra? Vill man inte ha kvar
det? Nej, men borde ju ha kvar det. Ja. Ja, det är en institution. Ja. Det borde vara
K-märkt. Ni som undrar så är det bara googla. Det finns bilder på när han ligger där i poolen med utsikten. Och det är neonfärger. Och det ser ut som någonting taget ur någon märklig film. Sådär. Ja.
Jag tror att en spelare som United skulle behöva, kanske inte helt osäkt, det är Thomas Lemar. Han hade passat så satans bra in i United från kant.
På
höger och vänster.
Ja.
Där de,
finns det inte spelare där då som
alltså Jesse Lingard liksom.
Ja, men jag tänker på en Mkhitaryan, jag tänker på en Martial.
Ja, men de är liksom, det har inte funkat i
Ashley
år
Young. Alls.
Det har inte funkat i år. De har inte haft en enda given start kantspelare i år.
Nej.
Där hade han varit satans bra alltså.
Kommer Mourinho, tror du, fortsätta laborera med en trebackslinje?
Nej.
Känns ju inte som, det är ju inte Mourinho sätt att spela fotboll på.
Nej.
Nej. Vi får se.
Också avsaknade bra ytterbackar.
Ja, ytterbackar behövs det ju köpas till Manchester United dessutom. Kanske en på varje sida. Ja. Även om Valencia har varit jättebra den här säsongen, så känns det som att det finns lite att ta av på de positionerna.
Men man undrar lite vart han är på väg. Nu vill man inte dröja för länge vid United, men det känns som liksom Klopp och Conte, de har så tydliga visioner. De jobbar snarare med visioner än med liksom, men det känns som Mourinho mer en pusselbyggare inför varje match. Att han har liksom inte den här övergripande långsiktiga målet att om två år då ska vi spela på det här sättet, det här som framtidsfotboll, det här som kommer liksom fungera, utan det känns som han är Fellaini, ja då lyckas vi undvika att förlora, då får du spela varje match och så liksom. Man undrar var den långsiktiga planen är, det skulle vara väldigt intressant att veta.
Är Fellaini den ultimata moneyball-värvningen? Han har sån här rätt statistik på vissa grejer, han har liksom inte, han har tagit ner 100 bollar fler på bröstet än någon annan spelare i Premier League liksom.
Kan vara så.
Det är den statistiken du ska sitta på.
Alltså, exakt, ja, jag är dåligt förberedd, jag är ledsen. Arsenal som sagt är ju väldigt svårt att spekulera kring eftersom vi inte vet vad som händer med Wenger.
Ja, vi vet vad som händer med Wenger.
Han blir kvar.
Ja, han blir kvar. Ja.
Och då 15 nya friska år.
Ja.
Och då är ju frågan om han kommer hålla vid sin trebackslinje eller hur han värvar. För nu tyckte jag ju faktiskt att Nacho Monreal, nej, Kieran Gibbs och Oxlade Chamberlain var väldigt bra som wingbacks mot Manchester United. De har haft ganska mycket problem att få ihop den där fembackslinjen, om man säger så, rent formmässigt. Framförallt Oxlade har ju inte riktigt fattat vart han ska befinna sig på planen. Men nu är han jättebra mot Manchester United.
FA Cup semi var ju, han var ju bäst på plan då, Oxlade.
Ja, där fick han också till det.
Bara så sitter ju och dreglar när Hector Bellerin är fast på bänk.
Ja, det är också, det kan man också ifrågasätta, tycker jag, där Hector Bellerin är en bättre ytterback förstås än vad Oxlade är, som ju egentligen är en central mittfältare. Men finns det framtid för det här systemet då? Är det för det här systemet som Arsenal i så fall ska liksom värva? De har plockat upp en Rob Holding som har varit väldigt bra i försvaret. Ska man liksom bygga på honom och Koscielny och kanske liksom...
Nej.
De plockar in en Mustafi för jättestora pengar i somras. Ska man ge honom en säsong till att starta?
Den här trebackslinjen som Arsenal håller på med, det kommer inte vara långvarigt, tror jag. Jag tror att Arsene Wenger gör det som alla vill att han ska göra nu. Alla vill se en förändring och då gör han det. Jag tror inte att det här är någonting, det är aldrig någonting som han har trott på. Och det är väldigt svårt. Om han nu blir kvar, så tror jag
vilket han blir.
Jag tror inte det.
Du tror inte han blir kvar?
Nej, det tror jag inte. Och om han nu skulle bli kvar, så tror jag inte att det är någonting som kommer hålla särskilt länge. Det här är en krislösning bara. Och att han kände sig tvungen att göra någonting.
Mm. Ja, det känns ju onekligen. Sen, han gick ut idag på presskonferensen då inför Southampton-matchen och deklarerade ganska tydligt att så länge jag är kvar i klubben så blir det ingen förändring av hur klubben styrs. Alltså det kommer inte komma in en sportchef så länge jag är manager över honom. Och det förstår man ju också. Vilken sportchef skulle ta det jobbet? Liksom? Ja, du ska vara sportchef i Arsenal nu, men Wenger är kvar.
Ja,
lycka till med de eftermiddagarna. Så att, nej, det var väl ingen större skräll, men han gick i alla fall ut och förklarade att så var läget, att just den modellen var inte aktuell.
Ja, men den modellen har du väl också när du ska ha liksom en långsiktighet i en klubb som har tradition att byta tränare ganska ofta. Och det är väl inte riktigt där Arsenal ska vara under Arsene Wenger i alla fall. Det kanske är en klubb de kan bli sen efter Arsene Wenger. Men så länge han är kvar så får det nog gott fungera som det har gjort.
Men det ryktades ju om Mark Overmars som sportchef. Tyckte jag var jätteroligt. Man undrar, vad han för credentials?
Du hade liksom Wenger stått som Ben Foster över honom och bara liksom andats i Mark Overmars gässa.
Precis. Men vad behöver Arsenal göra? De behöver hålla i Alexis Sanchez så jävla hårt de bara kan.
Ja, det där blir ju, det känns som hela knäckfrågan, Sanchez och Özil, vad som händer där nu.
Jag tror i och för sig de klarar sig utan Özil, för det var länge sedan han bidrog med något. Men Alexis Sanchez är ju han är ju head and shoulders bättre än alla andra.
Jag tycker nu kanske många kommer bli provocerade här.
Ja, andreas.com.
Jag tycker fan att Arsenal gör sig av med Wenger, kasta Özil och kasta Sanchez. Är så trött.
Och spela Champions
och bygg på Granit Xhaka.
Ja, men det kommer ju finnas miljoner över då.
Men vem ska vilja gå dit då? Det är ju fortfarande det stora problemet. De har ju inte den attraktionskraften.
Jag är så less på spelare som pissar på en klubb så fort det går dåligt. Alexis Sanchez har väl gjort sitt bästa nu i ett par år att vara helt överlägset bra. Ja. Men hans inställning, jag fan mår illa när jag tänker på det. Och så har ni tänkt på det de senaste matcherna? Han passar bara Özil.
Ja.
Det är så när man spelade pojklagsfotboll och man var lite överlägset bra så här, då passade man bara den andra människan som var lika bra. Det är precis vad Alexis håller på med. Han passar bara Özil. Och de är så loja båda två. Och nu när Arsenal gjorde 2-0 i helgen, det var första gången jag såg han le på en fotbollsplan på 3 månader.
Ja, han är ju inte riktigt han är inte lycklig.
Nej.
Det tror jag de flesta har sett. Och det finns väl ingenting som tyder på att han ser sig själv starta i Arsenal nästa säsong. Det tror jag inte.
Tycker det är bättre att bygga om med spelare som vill.
Då är frågan, vart ska Alexis Sanchez?
Ja, du pratar väl mest om Bayern München just nu, och det, jag vet inte om Bayern München gillar den typen av spelare du beskriver. Nej. Alexis Sanchez som. Det är väl där man kan tycka att det går lite emot. Samtidigt har de lyckats rätt bra med Arjen Robben och Frank Ribéry som väl hade som liknande hade rykten tidigare.
Liknande inställning till varon.
Så en kant i Bayern München hade väl varit väldigt intressant. De har ju haft problem att spela in Douglas Costa och de andra som ju var väldigt, väldigt bra från början. Så att de hade nog kunnat ta emot honom med öppna armar ändå. Det skulle väl vara en försäljning att Wenger också skulle kunna svälja på ett sätt. Mm. Och inte släppa honom till Manchester City eller Chelsea eller Manchester United, utan att få honom till en annan liga. Så att det hade väl inte varit helt fel för de flesta. Sen är ju frågan då, bygga om absolut och spelare som vill spela för Arsenal absolut, men vem av högsta kvalitet vill gå till Arsenal som missar Champions League och som släpper Alexis Sanchez, Mesut Özil eller byter tränare? Där blir det intressant då.
Och det är också en tränarfråga. Chelsea var ju ett mycket mycket mer stjärnspäckt lag såklart, men Chelsea var ju ungefär samma situation förra året utan Champions League med en ny tränare. Där handlade det mycket, där var det väldigt smarta spelarköp i till exempel Marcos Alonso som var bäst i hela Premier League i år nästan. Sådana spelare, det är svårt att hitta såklart, och speciellt på de positionerna hos oss viktiga spelare. Men den typen av värvningar blir i sådana fall helt nödvändiga.
Ja, Marcos Alonso och Kanté. Ja. Det var två rätt fina värvningar.
Till och med David Luiz.
Verkligen. Ja, men de har ju fått full utväxling på sina nyförvärv. Till skillnad från Arsenal då, som då värvade Mustafi och Granit Xhaka.
Men då har de ju ett tryggt system som de liksom puttar in dem i. Det är ganska tydliga roller. De är väldigt, alltså sätt David Luiz, sätter du den galningen i en låda så han duktar i den lådan. Liksom. Det är när du öppnar det där locket, det kan gå åt helvete. Så att det är väl det som krävs det också. Men då gäller det att få den typen av tränare som med den auktoriteten och det ryktet som kan göra det direkt. Och det kryllar inte av dem just nu, för nu har de ju tillsatta den här snygga, moderna tränarkåren med den där sexupilen som ska vara väldigt modern.
Men nu pratades det idag om att Dortmund har utsett sin nästa tränare.
Ja, jo, absolut. Men Dortmund,
vad ska då Tuchel ta vägen?
Absolut, men är Tuchel den liksom, han är ju väldigt mycket Arsene Wenger-typen. Han ser ju redan ut av 80 år liksom, och det är väldigt mycket böcker och ritningar, och det är inte så mycket karisma om man säger så. Och just nu handlar ju fotbollen väldigt mycket om karisma på tränarsidan. Spelarna attraheras av liksom Jürgen Klopp, Antonio Conte som gör sin hårtransplantation och blir en helt ny människa och klättrar på bänkar. Och den är viktig i sammanhanget, tror jag. Ja, men det är liksom unga, snygga, högljudda tränare nu med mycket inlevelse och sådär. Och Thomas Tuchel då kommer in på sin moped liksom. Jag vet inte om det är dit Arsenal ska gå efter att säga Wenger. Det känns som att de behöver någon som är mer än motsatt till Wenger, en utåtriktad tränare som liksom talar om passion och bjuder på liksom ett uppsving på det.
Det är väl Allegri eller Simeone som är de enda rimliga i sådana fall.
Ja, Simeone är väl den som skulle kunna komma in och kanske göra någonting med den truppen som redan finns. Jag har svårt att se Allegri komma in och göra det här gänget till ett lag som tar 75 poäng nästa säsong.
Så är det samtidigt känns som man underskattar Allegri också.
Ja, visst, vi underskattade honom jättemycket när han gick till Juventus. Ja. Vi tyckte att det var en jättekonstig utnämning. Han har gjort det fantastiskt när han kom dit. Men han jobbar med helt andra resurser där. Han jobbade med liksom ligans bästa lag, ett lag på väg uppåt. Alltså vi såg Diego Simeone ta ett ganska hopplöst gäng och bara, du vet, pressa de här kolbitarna till diamanter liksom under sin egen liksom urkraft liksom.
Och det handlar ju om drömvärvningen.
Det känns som att det är det som på kort sikt skulle kunna få det här Arsenal som vi har väldigt mycket. Det finns jättemycket fina fotbollsspelare där, men det känns som det finns någon geist överhuvudtaget. Och är Allegri en sån tränare som skulle kunna ge dem det? Jag är inte riktigt säker. Simeone är det definitivt. Klopp hade antagligen varit det också, som jag tror att de var ganska intresserade av då för ett par år sedan, när Wenger, före Wenger skrev på för de här två åren då. Som
så är det. Sen är frågan Simeone just det här Inter, alltså man kan garva mycket och titta i ganska tidningsuppgifter åt det här, att de skriver ju storstjärnet i Inter dagligen och alla andra står utanför och undrar vad håller ni på med, för det här kommer inte hända, och det händer aldrig. Men Diego Simeone, det har ju länge pratats om att det finns någonting, att han faktiskt är på väg till Serie A, att det är det som har varit hans långsiktiga mål också. Om det stämmer så ser han ju borta från marknaden, men om det inte stämmer, absolut, han har ju flaggat för att lämna Atletico, och det är inte så många dörrar öppna överallt annars. Vi får väl se vad som händer. Han kommer inte gå till Barcelona liksom. Bayern München återstår och se vad Carlo Ancelotti gör, om han får vara kvar. Så att, ja. Men om man inte har det italienska spåret klart, då kanske på något sätt ändå.
Carlo Ancelotti känns som en så här kontinental Harry Redknapp för mig. Alltså, men han är en tränare som egentligen är ganska mycket så här ut och kör killar.
Ja.
Alltså det är inte, du vet, den här detaljstyrningen och det, utan han är en trevlig kille som alla gillar, som alla liksom ställer sig bakom, och som är centralfigur och som media tycker om och som säger rätt saker och sådär. Och sen så rent taktiskt är det lite ut och kör killar.
Feelgood-tränare.
Feelgood-tränare, och det är ju Harry Redknapp också.
Ja.
Jag tycker det är en bra spaning.
Så Harry Redknapp i ett Real Madrid, det hade varit succé liksom.
Jag tror att han hade inte hade gjort bort sig.
Nej.
Förutom att det hade varit svårt med språket. Harry pratar ett språk bara.
Ja.
Han pratar cockney.
Det går bra för Tony Adams där borta, så att det är inga problem. Inga problem.
Supersuccé. När vi ändå är nere i Spanien då, så kom det uppgifter idag från Sport att Coutinho ska ha sagt ja till Barcelona och att prislappen ska ligga på 90 miljoner euro. Jag vet, alltså det är
ingen nyhet att Coutinho har sagt ja till. Det är klart Coutinho säger ja om Barcelona ringer. Jag älskar att det kan bli en nyhet.
Ja. Sen så kommer Barcelona aldrig betala 90 miljoner euro för Coutinho.
Nej, och vart ska de? Ja, nej, det är svårt att se.
Jag tror han har kontrakt fram till 2022 tror jag, och det finns inga klausuler i det efter vad som har kommunicerats, bla 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 bla.
Om de vill ha honom, han bråkar sig bort, då kommer de få honom. Men det känns ju det känns väldigt vaga uppgifter där fortfarande. Och det känns som de varje år presenteras.
Men det är i alla fall dagsfärska uppgifter.
Ja, absolut.
Så då får vi ju ändå ta hänsyn till dem. Vad ska Liverpool göra då? Hur ska de resonera den här sommaren? Polacka, de också har väldigt mycket det finns gott om fina polacker. Det finns en i PSG till exempel som jag tycker är ganska fin där på mitten, som inte har fått så mycket speltid, som jag absolut skulle kunna tänka mig. Det som det har rapporterats om är ju att eftersom Liverpool då gick plus förra sommaren, man köpte väldigt lite men sålde ganska dyrt, var att man helt enkelt har lagt pengar på hög, för att den sommaren då man har Champions League-spel, egentligen den här sommaren som kom nu, man räknade med att man skulle kunna ta sig på ett eller annat sätt till Champions League, och då skulle man då ha den här transferbudgeten som man har jobbat ihop under ett par, man handlade ingenting i januari, man handlade typ ingenting förra januari heller, så att liksom under flera fönster har man samlat på sig de här pengarna och nu ska kunna, om man då tar sig Champions League, kunna locka lite större namn. Men frågan är om Liverpool har den dragningskraften ändå så att man skulle kunna utmana dem. Det har ju pratats om en Lacazette och det kom ju uppgifter från Spanien också att man har lagt ett bud på Asensio, vilket är ju jättemärkligt, för det är en spelare som Real ska bygga sin framtid på kanske, om man inte köper Mbappé. Vi får väl se.
Går de med båda?
Det går de med båda, ja. Men så det känns som det finns ambitioner och sådär. Men kan man lyckas locka de här dyra spelarna bara för att man har Champions League och mycket pengar?
Alltså jag köper inte riktigt den här teorin att de skulle ha sparat under några transferfönster för att få ihop pengar. Så jag tror snarare att de inte har kunnat få bättre spelare än de har fått då. skillnaden med Champions League är ju att de behöver en bredare trupp. Det kan väl alla tränare skriva under på om de ska kunna göra det igen.
De har behövt en bredare trupp för, bara för att klara av den här Premier League.
Så är det också. Men så bredden ska in, så att nyförvärv kommer det ju bli. Och jag tror också att de kan ju locka större spelare nu, tror jag också. Alltså Klopp är ju verkligen en faktor. Han har ju fått spelare att tro på det där igen. Och nu har de visat i år att de är på rätt väg. Så att jag tror också att de kan gå upp en nivå. De kan ju fortfarande inte värva på liksom Chelsea, Manchester United, Manchester City-nivå. Det tror jag inte en sekund på. Men en Lacazette som ska bort, som inte är lika het längre. Varför inte? Det skulle kunna gå.
Mm. Det känns som det är en central anfallare som ska in. Det känns som det ska in minst en mittback.
Det är Van Dijk va, som...
Och det är ju Van Dijk som det verkligen pratas om. Nu var Puel efter Southampton-matchen också ute och skickade, inte mot någon specifik sådär, tränare eller klubb sådär, att han kommer bli väldigt dyr. Men det var ju ett tillfälle där Liverpool-pressen var samlad i...
Han är ju att, på marknaden i alla fall, det kan
ja,
man väl konstatera.
Så är det. Och det finns ju rätt upparbetade liksom, promenadvägar mellan Southampton och Liverpool.
Jaha.
Det har ju köpt några spelare under de senaste åren, så att, det är väl Van Dijk som kommer vara första stora målet.
Favorittrivia att de hade kunnat köpa hela Southampton om de hade sparat ihop de där pengarna istället. Lagt allt på en gång. Liksom. Man har haft råd med hela klubben. Ja. Det är fantastiskt.
Ja, så är det ju faktiskt. Ja.
Man kunde gjort det till en renodlad farmaklubb. Det bara för över spelare liksom, fram och tillbaka.
Alla svensk hockey.
Är de inte det?
Bara köra.
Ja. Känns väl inte som en jättehög åldrar Ryan Bertrand va?
Bertrand känns ju också som ett rykte, men nu tror jag den här Sessegnon från Fulham, deras duktiga ytterback, har ju rapporterats att den affären är redan i hamn faktiskt, att den ska bara presenteras sen när säsongerna är slut.
Rekordung va?
Ja, han är typ 17.
Han var väl första 0-0 att spela fotboll i engelska ligasystemen.
Jaha, var det så?
Tror jag.
Mm. Fan.
Ryan Sessegnon. Har gjort en kanonsäsong i Championship. Så att ja, det får man väl se.
Men det är väl jag
känner lite så här att om James Milner inte ens kan slå in straffar, vad ska vi då ha honom till?
Men det är väl den där nivån de ligger på ungefär, om man ska tala realistiskt liksom. Alltså attraktiva spelare i England, där kommer de kunna vara med och hugga, men de här liksom Alexis Sanchez-typerna, när de rör på sig och när Real och Barcelona har någon över, då är Liverpool fortfarande en nivå under.
Vi kommer inte se en Griezmann styra in en Audi på Melwood för en läkarundersökning.
Svårt att se Marco Reus också göra det, så att, trots diverse kopplingar som gör folk väldigt sugna på det.
Ja, nej, så är det ju förstås, men spännande. Hörrni, vi har fått en jäkla massa frågor då. Intressant, har kommit väldigt lite, måste jag bara säga angående Silla, har kommit väldigt lite rykten om Manchester City. Ja. Det är ju ett lag som ska bygga otroligt mycket i sommar. Mm. De behöver bygga i stort sett en hel backlinje.
Visst, det är ett City-rykte då?
Ett City-rykte då?
Ja, de ska kunna sälja Yaya Touré till Newcastle kanske, vill man ju presentera ändå.
Oh, man vill ju se Benitez och Yaya tillsammans. Ja, för fan. Vi flyger såna här sparks i luften när de ser på varandra.
Mm. Det känns så självklart, jag kan typ redan tänka att jag har sett Yaya Touré lufsa runt på St. James.
Ja,
precis.
Ja, den tröjan kommer man beställa, det kommer man göra.
Ja, fan vad fin. Lite frågor förstås. Niklas Staffan Eneland skrev på Facebook. Vad säger ni om Joey Bartons avstängning som nu varar i 18 månader? Ta gärna upp den här frågan i podden. Alltså, det känns ju som någonstans att Joey Bartons karriär kunde ju bara avslutats med en lång avstängning på något sätt, av någon anledning. Sen var det lite oväntat att det blev för just det här, att han har liksom spelat på matcher på klubbar han tillhör. Men det är ingenting förvånar ju när det kommer till Joey Barton.
Jag orkar inte ens bry mig längre.
Så är det ju. Men en liten sorg finns det ju i att vi inte får se Joey Barton mer på en fotbollsplan.
Ja, en stor sorg tycker jag. När han var som bäst så var han ju en attraktion om inte annat. Sen har han gjort saker som han inte kan försvara på något sätt. Men som framspelare så byggde han ju Andy Carrolls karriär liksom. Mm. Så att han gjorde fantastiska saker. Sen så konstig diskussion i England som blivit av det här. Det var någon gammal spelare som vittnade om att liksom, så fort han hade bettat och så hade spelbolaget av sig inom 3 veckor då. Du får inte spela, du vet det. Och han sa, ja men jag har lagt av nu. Så, ja men bra, okej. Okay. Så det har funnits ett kontrollsystem ändå. Men ingen har uppenbarligen liksom stoppat Joey Barton. Och han tyckte då att det här är spelbolagens ansvar också. Det tycker jag är lite absurt. Det är klart att Joey Bartons ansvar. Det är klart att han vet att han inte får spela. Och oavsett om han spelar på sin egen eller andra match, han får inte spela på dem heller. Och han har en så pass hög inkomst att han kan väl fan åka till galoppbanan om han är så jäkla sugen på betta liksom. Det är så huvudlöst gjort så att, men ja, förvånar det mig inte.
Alltså jag har ju många vänner som spelar i division 1, 2, 3, 4 i Sverige som inte ens vågar betta på sina egna matcher.
Nej.
Och det är i Sverige i division.
Ja, men du får inte betta på dina egna matcher.
Ja, men jag tänker om man inte ens vågar göra det i så.
Ja, han är på högsta
högsta. Ja, han är liksom, han är fucking Joey Barton, men han är ju knäpp i huvudet. Så att det är ju, det är väl kontentan. Om man ska sammanfatta Joey Barton på ett sätt så är det ju galen.
Ja, absolut.
Det är det han är först. Sen så har han en jättefin högerfot också. De två sakerna
har gått. Högernäve också, men det är en annan sak.
Ja, precis. Någonstans får vi väl, någon gång får vi väl sätta ihop en rejäl lista på vad Joey Barton har gjort under. Allting har ju inte kommit fram heller. Det är liksom, man har skrivit själv böcker och såna här saker om saker som hänt, men vi vet ju fortfarande väldigt lite om det som hände uppe i Skottland nu senast, vilket jag tror var något ganska allvarligt, att han typ misshandlade någon lagkamrat ganska grovt på träning, vilket det har pratats om ju. Att han liksom bara inte var välkommen tillbaka till det laget, tillbaka till Burnley. Och Sean Dyche kan ju hantera en Joey Barton.
Men det är så stört också hela det här. Alltså, har du ett normalt yrke och du har, så här, ja, men du har tre misshandelsdomar och din förra arbetsplats så liksom slog du ner en kollega. Det är en rätt tuff anställningsintervju du har framför dig då när du ska ta en ny anställning, om man säger så. Men i fotbollen då är det ju bara liksom glida vidare. Så länge du har den där högerfoten då är det bara välkommen in. Liksom.
Han kom till en jäkligt bra pandit, va?
Joey Barton, ja. Det. Han kommer ju svinga. Ja, det är, alltså, hur långt tar det innan han dyker upp på BBC i matchen?
Han måste få en eget radioprogram om inte annat. Alltså.
Jublar över alla rubriker redan nu. Alltså.
Ja. Ja. Det blir bra.
Ja, det blir det.
Synd att Zlatan slutar, annars har gjort några Barton om Zlatan-artiklar de kommande åren.
Hörru, det är min nästa fråga.
Oj.
Sebastian Johansson vill gärna höra Patrik Bränning och vad du tror om Zlatans framtid. Du brukar ha känsla för det där.
Oj, det var snällt sagt. Det känns otroligt svårt. Jag tror allt hänger på vad han kan tänka sig att tjäna i lön, det tror jag. Alltså om han skulle kunna tänka sig att gå ner i lön ganska rejält och kanske till och med spela en andra fiol i en klubb. Det var någon gammal Bayern München-spelare, en världsmästare från 1990 där, som lanserade att han skulle kunna vara ett alternativ och ha bakom Robert Lewandowski på bänken som inhoppare. Hade Zlatan gått med på det, då hade han garanterat kunna hitta en sån klubb. För det finns gott om klubbar som hade kunnat ha en sån läromästare i truppen för att liksom visa de unga och ha som alternativ. Problemet är att han förmodligen inte kommer göra det, för att det ska fortfarande. Han lanserade en parfym senaste veckan och det kläderna har en stor satsning nu på stadion och det är skyltdockor i fönsterna. Och allt det där ska ju liksom, det är fortfarande lite igångsättningsfasen. Och jag tror att han inser att det är rätt viktigt att han pushar alla de här kollektionerna och alla saker han gör. För att det känns som det är det han tänker ägna sig åt efter karriären. Och jag tror att slutet på karriären är rätt viktigt för att ge dem en bra start. Därför är det svårt att se att han sätter sig på en bänk i Bayern München. Jag tror snarare att han kommer dra till USA eventuellt. Om man känner att han får tillräckligt stort genomslag för det även i Europa, för där behöver han fortfarande synas också. Så det känns snarare att det blir USA. Jag tror inte han drar till Kina, för han planerar nog att tjäna sina pengar på andra saker än sina rena fotbollskontrakt nu. Jag tror att USA, och då kommer han kunna kompensera för sin sjunkande lön genom åtaganden vid sidan av planen. Och så, som vi brukar avsluta alla Zlatan-resonemang, den där filmen ska ju göras också.
Precis. Den ser man fram emot.
Den ser man fram emot.
Ja. Oskar Sundin undrar, vart är Defoe nästa säsong? Och Llorente, två spelare som är bättre än laget de spelar i.
Ja, Defoe var ju med på listan. En av 17 som fick röster till årets spelare i England. Det är rätt begåvat när man slutar sist i Premier League.
Men det är helt sjukt, vad har han gjort? 14 mål?
Han gör alltid mål.
Ja, han gör ju alltid mål. Ja. Han är nu, vadå, typ sådär bland de topp 10, va? Som har gjort flest mål i Premier Leagues historia totalt.
Han är ju fan landslagsman också.
Ja, men han är ju bra på att göra mål. Han har liksom alltid varit. För det är klart att en spelare som är bra på att hitta nätet finns det ju liksom alltid plats för i ganska många klubbar. Ja, men visst, man får inte gå från Sunderland till Newcastle.
Nej, men det vore ju perfekt. Jag tänkte precis som han sa.
Men för Defoe tror jag inte det spelar så stor roll. Det är inte så att han är, det är inte så att han är callback direkt. Som det var lite känsligare. Alltså, Defoe kan nog göra den flytten. Så varför inte peta in bollar för Benitez?
Annars ett fint komplement till Benteke i Crystal Palace.
Har ju jobbat med Allardyce tidigare också.
Precis.
Ja, han kommer spela Premier League fotboll nästa säsong också.
Eller han gör.
36 år gammal eller vad han nu är. Vad är han? Han är 81, va?
Det låter rätt.
82,
jag vill ge det.
82 kanske han är till och med.
34 år han var, 82.
Ja.
Då är det inte väl till Chelsea.
Ja, eller Tottenham.
Ja.
Det snackas om att Llorente skulle vara den, en bra backup då istället för Jansen och till Harry Kane. Och ja, varför inte? Får väl se då om Swansea hänger kvar. Han kommer ju antagligen kosta en hel del pengar. För Swansea kommer ju inte vilja släppa honom. Nu har man ju en poäng på Hull här. Och dessutom bättre målskillnad.
Men man möter
eftersom Hull tappar in 10-10.
Man möter Sunderland, ja. 0-3 bak.
Ja, exakt.
Ja. Fan vad det måste vara jobbigt för Hull när de har kommit igång. Nej, det är ju Swansea som har den dåliga målskillnaden när de kommer igång. För under Bob Bradley, när de tappade in liksom sådär 7-8 bollar varenda match liksom, och bara målsnittet bara rasade. Vad är det de ligger på?
Minus 28.
Minus 28, men Hull är minus 33, just det, så är det.
Ja, den är, man jobbar emot vinden.
Det är rätt dåligt. Hull alltså sämre målskillnad än Sunderland.
Och att Crystal Palace borta, det är jävla höjda match alltså. Sen Tottenham hemma. Tottenham är ingenting att spela för. Kanske.
Nej, kanske. Tottenham är ju ändå så pass bra så att det ska inte spela så stor roll. Albin undrar, vad fan har hänt med Chris Smalling? Fantastisk förra säsongen och sämre än Phil Jones denna.
Aj.
Det är ju skador framförallt som hänt Chris Smalling. Tyvärr. Han har haft svårt att etablera sig i startelvan med, på grund av de här skadorna, och har inte riktigt hittat tillbaks.
Känns som en formspelare också.
Mm. Ja. I början på säsongen var han ju fantastisk. Början på förra säsongen var han ju liksom en av ligans bästa spelare. Det var ju liksom ja.
Gjorde till och med väldigt mycket mål, va? Eller var det säsongen innan det kanske?
Ja, han petade in några stycken.
Ja,
han var helt otroligt bra under sådär några matcher. Och sen så går han på en liten skada. Och så har det varit sådär. Det har varit en ganska tung säsong. Benjamin Barassa undrar, hur hade säsongen sett ut om Conte och Pep istället hamnat tvärtom? Conte i City och Pep i Chelsea. Tror Chelsea fortfarande hade vunnit, säger han. Jag tror ju att Chelsea hade haft större chans att vinna än City ändå, eftersom Chelsea har ett bättre lag helt enkelt. City har ju hopplöst obalanserat som de har varit de senaste åren. De har spenderat rätt mycket på mittbackar som inte har funkat.
Också fråga om Conte hade gått till City, då kanske inte Chelsea hade fått in Kanté och Marcos Alonso.
Nej.
Så det är också en fråga om värvningar. Hade Conte gjort samma värvningar i City, så tror jag absolut att City haft en möjlighet att vinna Premier League.
Mm.
Men sen var ju Chelsea, tror jag, var ju lite Conte anpassad på ett sätt också, alltså från Mourinho-åren. Det passar ju väldigt bra, och Manchester City var väl lite Guardiola anpassad också, fast med betydligt sämre kvalitet bara, så de hade ju fått göra om betydligt mer också. Men jag håller med om att Chelsea hade ju varit favoriten då.
Relaterat då, kommer från Hannes Hjärtstedt. Hur mycket bättre hade Man City varit om Kompani skulle varit frisk hela säsongen? Hade City kunnat ta titeln i sådana fall? Och det är klart att när man har en enda bra mittback och han är frisk, så är det klart att laget spelar bättre. Alltså Kompani är fortfarande, fastän att han har haft så mycket skador, en fantastisk mittback. Men
de är 15 pinnar bakom.
Ja, det är inte på Kompani det där hänger. Alltså.
Nej, det hänger inte bara på Kompani. Och dessutom är det en helt orimlig sak att begära, eftersom Kompani aldrig har varit skadad i någon säsong i sin karriär. Han har ju haft jättestora skadebekymmer hela sin karriär igenom. Han har ju den där väldigt tuffa skadan som Michael Owen också hade, där man inte känner av att det börjar bli förslitningar. Jag vet inte om det är i ljumsken eller i knät eller
sidan.
Ja, det är någon muskel som sitter på ett sätt som gör att det helt enkelt är väldigt, väldigt svårt att spela på den högsta nivån utan att då och då faktiskt gå sönder, för man känner inte när man behöver vila eller när det börjar strama liksom.
Men det är ju ständig diskussion också. Om vi inte hade haft några skador, då hade vi haft 15 poäng mer. Men alla har ju skador. Det går ju ut på att du ska kunna reservera dig för skador och bygga efter det. Du måste ju kunna ersätta.
Ja, det är inte som att Pep Guardiola var helt ovetande om att Kompani har dragits med skadebekymmer.
Nej, exakt.
Jaha, han var ömtålig. Verkligen.
Va? Diaby?
Ja, hallå.
På hans,
ja, vad konstigt. Han tänkte vi bygga kring i år.
Jag tar en sista fråga då. The Premier League Bible har skrivit till oss. Chelsea har varit bra i år, dock inte bäst genom tiderna. Ranka gärna de tre bästa lagen i Premier League-historien. Invincibles etta, frågar han. Vi kan ju inte utse någonting annat än laget som gick genom en hel säsong utan att förlora en enda match som det bästa laget. Det får vi väl ändå. Håller ni med om det?
Ja, herregud. Ja.
Det här är något för Niva och Kalle, känner jag. Jag tycker inte om de här historiska jämförelserna.
Ja, men alltså, allvarligt, om jag bara utser tre då.
Jag levde inte ens när Premier League började.
Nej, exakt.
Ja, men Manchester United 99 när de tar trippen. Får man väl ändå slänga in där också då. Med hela Class of 92 och sen så skulle jag vilja slänga in då
Blackburn Rovers, ligasäsongen. Titelvinnande laget. Inte det.
Däremot Chelsea, den säsongen där man bara släpper in, vad är det, 16 mål eller något sånt på hela säsongen. Mourinhos första eller andra, va? Kan det ha varit 2004? Något sånt där. Det är det laget i alla fall som jag tänker på som varit så där helt outstanding, där man har känt att det här är bara inget som rör på. Det har funnits några sådana Manchester United årgångar som man har känt har varit bara betydligt bättre än alla andra, tyngre, bättre, alltså sådär. Men tre liksom sådana här lag som faktiskt har varit otroligt bra, om man ska ta från tre olika lag. Håller ni med mig?
Jag säger inte emot det, men det är mer av rent ointresse, tror jag, ja. än
du får, något annat. Du får den.
Ja, du får den.
Ja, okej. Okay. Ja, men jag tar den då. Hörde ni, det var faktiskt allt vi hann. Ni får ju gärna kontra mig på de här årgångarna då, de bästa lagen. Men
vi släpper det till Twitter, tycker jag.
Vi släpper det till Twitter, och sen så får Kalle, när han är tillbaka nästa vecka, komma med facit.
Ja, exakt.
Kalle skulle kunna sitta en timme.
Kalle kommer sitta en timme nästa vecka.
Bara den här listan, ja. Bara den här frågan.
Precis.
Enmanspodd.
Vi måste ställa, alla spelare mot varandra. Vi måste också jämföra alla bänkar.
Ja, exakt, och de ekonomiska förutsättningarna och historiken.
Arenan,
absolut, staden, ja. Klubbutbudet, pubbarna, bostadsrådena.
Ja.
Många aspekter.
Hörrni, tack för att ni kom. Och tack för att ni lyssnade. Vi är tillbaka med veckan igen.